Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan, kära vänner och fiender. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 249. Jag heter Maria Solander. Med mig som alltid min käraste vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Tack ska du ha, Maria. Det känns härligt att vara tillbaka igen. Och hallå alla tittare och lyssnare.
Idag, Ingrid, har vi en ganska kul bild och rubrik: Nassehysteri. Det är stavat NASSE med full avsikt. Bland annat så har det att göra med att ordet du syftar på kan man inte ha i rubriker på YouTube, för då blir YouTube helt stirriga. Men vad är det vi ser på Daniels bild, Ingrid?
Jo, vi ser ju de fyra främsta hysterikerna, får vi väl ändå säga. Från vänster då Nooshi Dadgostar, Magdalena Andersson, Amanda Lind som är alldeles nyvalt språkrör för Miljöpartiet, och Mattias Våg, den gamle vänsterextremisten och våldsverkaren. Och de har ju haft möte i gubbängen utanför den här lokalen där Nasse-attacken ägde rum. Och sen så har vi då slängt in Dan Parks fantastiskt roliga Nasse-bild där alltså Nalle Pus kompis Nasse står och stampar på någon imam, är det väl, och så står det die, die, die eller någonting sånt.
Ja, you pedofil. Ja, så är det. Ja, vi ska prata om detta sist i dagens program, om nazihysterin alltså. Och vi ska också prata om landsförrädare, som tydligen Jimmie Åkesson är.
Ja, alltså jag sa det till dig precis innan vi började spela in här, att först eller att Richard Jomshof eller Jimmie Åkesson hade kallat en liberal politiker för landsförrädare. Men det går jättebra när den liberala riksdagsledamoten Joar Forssell kallar Jimmie Åkesson landsförrädare. Och varför det? Jo, för att Jimmie Åkesson sa att det får ju finnas en gräns för hur mycket pengar vi kan skicka till Ukraina. Då är man en landsförrädare.
Då är man landsförrädare. Ja, nu vet vi det. Och sen ska vi också prata om livsfarliga poliser, och det är ju DNs alldeles fasansfulla avslöjande som hittills har kommit två delar av, om hur polisanställda, framförallt kvinnor, där kan du snacka om landsförräderi, lierar sig med de gängkriminella och läcker ut information från polismyndigheten som
både
saboterar utredningar och
Jag saboterar utredningar och har till och med vad man inte, det är ingen som är dömd för det, men just efter att några av de här kvinnorna har lämnat över då information så har människor dött och försvunnit.
Gräsligt. Vi ska berätta för er att idag är måndag den 29 april 2024, och vi har ett kommersiellt budskap, även känt som reklam, från våra vänner på aroniabutiken.se. Då är det så här, står du Ingrid, att aroniabutiken, de har ju inte bara aroniajuice och hälsokostprodukter, utan de har också det här omåttligt populära vattenfiltret som både du och jag har hemma i köket. Nu är det så här att ja, och vi har ju pratat innan och raidat om vilken skillnad det gör på smaken på vattnet och så här, hur bra det är. Och det är billigt pris också. Sådana vattenfilter brukar kosta lite mer än vad Ronja-butikens vattenfilter gör. Men nu vill de informera om att de kommer att börja sälja de här vattenfiltrerna utan filterpatron. Alltså nu när du köper ett vattenfilter så ingår det en sån patron i det första paketet. Och sen får man köpa ersättningsfilter efterhand. Men när de har sålt av det lagret de har nu så kommer vattenfiltrarna att säljas utan patron. Så det är alltså rätt bra läge att slå till på ett filter nu om man inte har rätt då. För då ingår det en patron ju.
Ja, precis. Jag fattar inte riktigt varför de ska sälja det utan filterpatron. För då har du ingen nytta av vattenfiltret om du inte har en filterpatron.
Jag fattar inte heller riktigt anledningen, men om det var någon förändring hos själva
tillverkaren.
Liksom, tillverkaren eller så. Men då, den goda nyheten är ju då, Ingrid, att de har kampanj på vattenfilter just nu och sänkt pris då. Så att det är verkligen läge att investera i ett sånt här utmärkt filter. De har ju för övrigt över 250 olika produkter i sitt sortiment. Så det är bara till att gå in på aroniabutiken.se och botanisera bland inte bara filter och aroniajuice utan även vitaminer, choklad, tandkräm och salt och allt vad de nu har.
Ja, gör så.
Gör så, mina vänner. Nu ska vi prata om Jimmys Ukraina-besked. Vad är det för fruktansvärd synd Jimmy Åkesson har begått, Ingrid?
Ja, han ställde upp i en längre intervju för Göteborgs-Posten för några dagar sedan. Publicerades den 27, det är 2 dagar sedan. Och rubriken i Göteborgs-Posten lyder då Åkesson: finns en övre gräns för Ukrainas stöd? Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tycker att Sveriges och EUs stöd till Ukraina handlar både om solidaritet och självbevarelsedrift. Samtidigt ser han att det finns en övre gräns för hur mycket fortsatt stöd till Ukraina får kosta. Ammunition är väldigt dyrt, man spränger iväg miljarder varje vecka och ändå är det väldigt svårt att mäta sig med den styrka Ryssland har, säger han. Alltså Maria, detta är väl en självklarhet. Det är väl klart att det finns en övre gräns. Ska vi ruinera hela Sverige? Och sen så har vi 2 länder som har gått under, både Ukraina och Sverige. Varför väcker detta sån oresonlig ilska?
Ja, nej, men det är ju för att under de här är det 2 åren drygt, va? Usch, har det pågått så länge som det här hemska kriget har pågått, så har det varit helt förbjudet att säga att det kanske inte är möjligt för Ukraina att vinna det här kriget. Du och jag sa det redan från början att det verkar inte vara fysiskt möjligt, det kvittar. Alltså, med mindre än att NATO går in med marktrupp så går inte detta kriget att vinna. Ryssland är en sån extrem övermakt, militär övermakt, så att det enda som kommer att hända är att en massa människor dör i onödan, och det är ju precis vad som har hänt också. 500 000 ungefär, företrädesvis unga ukrainska män tror man, har fått sätta livet till. Och de som var lite mer förnuftiga då redan från början framkastade ju att Och det var ju ett fredsavtal på gång redan efter ett par månader in i det här kriget. Men det saboterades av NATO och Boris Johnson, vet vi ju nu. Och det är liksom, det har varit som en psykos i västvärlden att vi ska bara mala på, mala på, mala på. Det går inte att få till något fredsavtal, det går inte att lösa på det sättet, utan... Och man har liksom inbillat gemene man, tror jag, att det, ett, att det är möjligt för Ukraina att vinna, och 2, att det här bara handlar om att ett fredligt litet land har blivit attackerat helt utan egen förskyllan och utan att det liksom är någonting som har föregått Rysslands agerande. Och observera att jag inte propagerar för att man ska invadera sina grannländer, men det är ju bra att veta lite mer om liksom själva förspelet till det här kriget som hade pågått när det började i minst 6 års tid, sedan 2014.
Ja, precis.
Så att,
8 år till och med. Nej, men precis. Och vi sa ju redan från början, det här är ju ungefär som om Ryssland skulle sätta en massa, liksom, alltså, hjälpa Mexiko att rusta upp och liksom vända hotet mot USA. USA hade aldrig accepterat det. Varför är folk förvånade över att Putin inte accepterar det? Han sa gång på gång, gör inte detta, flytta inte fram NATOs gränser ännu längre och inte fram till vår gräns. De har ju i sig redan gräns mot NATO nu med både Finland och liksom baltstaterna, men Ukraina är ju så mycket mer en del av Ryssland än de andra länderna. Så att det är ju inte alls konstigt att han gjorde det. Jag menar, står man och liksom så får man ju vara beredd på att den andra drämmer till en om man håller på så hela tiden. Men jag tror att det här är precis som med covid, det är precis som med invandringen. Det finns en acceptabel åsikt och hur orimlig den än är så får ingen säga sanningen. Utan det ska liksom. Och det är därför Joar Forssell, den här liberala riksdagsledamoten, säger att Jimmy är en landsförrädare. För att du får inte lov att utmana den satta bilden. Och detta är väldigt dåligt, men det är ju så manipulation och propaganda fungerar. Att människor vill vara på den rätta sidan och på de som är goda och så. Och då blir du manipulerad till att tro att det enda vi ska fortsätta göra är att stödja Ukraina. Oavsett om det leder till att Sverige går under eller inte. Precis som det var med massinvandringen. Det enda goda var att säga att det finns inga gränser. Vi kan hjälpa. Vi är ett rikt land och liksom allt det här. Och så boom, så sitter vi här mitt uppe i ett kriminellt helvete.
Jag tror också att du nämnde covid och jag tror att covid mjukade upp folk för den här manipulationen. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Efter 2016 blev folk mer eller mindre sjuka i huvudet. Alltså när Donald Trump vann valet. Då bröt den här, det hade börjat innan med BLM och metoo och så här. Men då sprack topplocket totalt på många liberaler och folk på vänsterkanten. Och sen kom covid och det gjorde. Man kan spekulera i att det kanske var något i vissa injektioner som gjorde folk ännu mer dumma i huvudet. Det vet jag inte. Men just den här psykologiska stressen under de 2 åren eller vad det nu var när covid pågick. Det har resulterat i att många människor inte, de kan inte kontrollera sin ångest.
Nej, just det.
Upplever jag det som.
Ja,
Utan
och det är ju klimatet också. Det är ju just det där att liksom, vad jag känner är det viktiga här. Ja, fast nu har jag fakta här och nu ska jag visa det för dig. Nej, så var det inte. Jag vill ha min klimatångest i fred. Jag vill ha min Ukraina-ångest i fred. Och det var ju alla kritiserade det. Alla partiledarna. Usch och fy och så får man inte säga. Och givetvis finns det ingen gräns. Men den här Joar Forssell då, han ballade ur fullständigt. Du kan väl berätta vad Aftonbladet skriver.
Aftonbladet skriver ju då attacken mot Åkesson spelar Putin i händerna. I ingressen skriver de, Jimmie Åkesson, SD säger till GP att han ser en övre gräns för stödet till Ukraina. Ett ovanligt korkat uttalande enligt S-toppen Peter Hultqvist. Det spelar Putin i händerna, säger han till Aftonbladet. Peter Hultqvist, hans trovärdighet är ju inte riktigt på topp och det är väl inte så många som bryr sig om vad han har att säga nu. Men som du sa, han var ju långt ifrån ensam om den här kritiken. Och den tidigare försvarsministern menar att stödet till Ukraina inte borde sträcka sig fram till kriget är över utan även efter. Samhällen i Ukraina måste byggas upp och man måste ha en stark försvarsmakt även om det är stillestånd i kriget. Hotet från Ryssland kommer att ligga kvar och vi kommer att ha problem i decennier. Järnridån faller ner. Frågan är bara var gränsen ska gå, säger han. Och det är just, och då vill jag bara inflika, det är ju just därför det är många som vill stärka Sveriges försvar. Det är väl en bra idé om vi upplever Ryssland som ett hot. Och så kommer då det här med Joar Forssell. Den liberala riksdagsledamoten Joar Forssell går till hård attack mot Åkesson i ett inlägg på X. Jimmy Åkesson och andra som inte vill stötta Ukraina hela vägen till seger är landsförrädare. Ukrainas sak är vår, skriver han. Och även Johan Persson stämmer in i det här, den här kören då, och hamnar i bråk med Richard Jomshof som håller på att spränga topplocket och blir så otroligt trött på alla de här människorna. Det är ju som du var inne på tidigare. Det är väl ingen, alltså menar de här människorna på fullt allvar att vi för eviga tider ska fortsätta mata in miljarder dollar, vapen, ammunition och what have you? Menar de hävdar på allvar att det finns ingen bortre gräns, utan vi kan hålla på så här i 20 år till? Hur tänker de sig, hur många
ukrainare
kommer
att... Jag tror att de tänker sig den gamla vanliga modellen. Att först så måste vi upprätthålla. Det finns ingen gräns för hur mycket invandrare vi kan ta. Det finns ingen gräns för hur mycket stöd vi ska skicka till Ukraina. Sen så när det då har gått en tid och det visar sig att nej, nu går det ju inte längre. Då ska man säga så. Ja, men vi gjorde åtminstone allt. Vi ville ju satsa allt. Men det får inte komma in någon som tänker nyktert som Jimmy Åkesson. Han har ju inte sagt, nu ska vi inte en krona mer. Det har han ju inte sagt. Han har bara sagt att det finns ju någonstans en övre gräns. Och jag menar, precis som du säger, vi ska rusta upp. NATO kräver att vi ska lägga massor med pengar på infrastruktur och fler soldater och fler av allting. Ja. Nej, då ska vi tömma hela vår budget och skicka till Ukraina. Alltså, hallå! Det är ju inte rimligt. Jag vill också säga detta, att... just nu så är det ju så att Ryssland tar mer makt. De maler ju sig fram, precis som vi har sagt hela tiden. De har ingen brådska, de maler sig fram. Men jag frågade fåglarna, när tror ni, hur lång tid till tar det liksom? Och då svarar fåglarna att Ukraina kastar in det sista de har just nu, men det kommer att vara förgäves. Möjligen kan det ta slut under sommaren. Och Ukraina pratar att de ska dra sig då liksom tillbaka bakom Dnepr, som är den här floden som delar landet i precis, och bygga försvarslinje där. Men till vilken nytta? Så under sommaren eller innan året är slut, menar fåglarna, så kommer kriget också vara slut.
Ja, jag hoppas vid Gud att det tar slut så fort som möjligt. Det finns ju knappt några strids... dugliga män kvar i landet.
Nej. Och de som finns som har lyckats undgå, de åker de ju runt i olika städer och liksom kidnappar, bara drar in unga män i bussar och så, och bara skickar ut dem till fronten med ett gevär utan utbildning eller någonting. Det är alldeles fasansfullt. Många av de ukrainska soldaterna går ju över till Ryssland, alltså ger sig själva som krigsfångar, för det är enda sättet att behålla livet. De är kanonmat där ute. Och då kan man inte säga så, ja, men om vi skickar mer grejer, alltså hallå, alla har redan skickat allt som finns. Det finns inte mer. Ja, men inte vi ska ta alla våra JAS-plan som de ändå inte kan flyga, alltså, tänk lite.
Ja. Jag tänker att historien kommer att döma vissa människor väldigt hårt i hur de har agerat i det här fallet. Det är ju alltid så lätt när man sitter sen med facit på hand att konstatera att oj, vad korkat, men det är en del av er som inte var med då, men under Irakkriget 2003 var det.
Jag tror det.
Ja, då var de flesta för att USA skulle gå in i Irak, fastän Irak inte hade ett skvatt med 9-11 eller någonting annat att göra. Så hetsades det något kopiöst mycket, och det pratade om man pratade om massförstörelsevapen, som det visade sig att det fanns det ju inga. Det sa den svenska vapeninspektören Hans Blix som var där. Men det var ingen som ville lyssna på det i örat, och det var först några år senare som man kunde konstatera att det var en episk blunder, hela den operationen. Så att, ja, men du, vi måste ju ha lite positiva nyheter i det här dystra blocket, och det tänker vi oss att det är ju också då SD-relaterat. Det handlar om att SD nu har dragit igång sin EU-valskampanj, som vi tycker är synnerligen skojig, och gärna visar er ett litet klipp hur den kommer att se ut.
Ja, det gör vi.
Till skillnad från Stefan Löfven och Socialdemokraterna så menar vi att frihet och trygghet förutsätter murar och gränser. Det som inte stoppas vid gränsen, det når våra skolgårdar, våra gator, våra torg och våra hem. Starka gränser där ger trygga gator här. Att säkra Europas och såklart Sveriges gränser är därför den enskilt viktigaste europapolitiska frågan för Sverigedemokraterna. Och därmed tänkte jag släppa in dig, Joakim. Så får du visa lite spännande saker.
Ja, tack för det. Tänkte jag ska avtäcka våra valaffischer. Jag ska visa lite saker på skärmen också. Men så här kommer de se ut. Mitt Europa bygger murar. Och det sammanfattar lite det Jimmy var inne på. Vi tänker att det som inte släpps in kommer hamna på våra skolgårdar. Och att barriärer blir viktiga. Vi kommer även jobba med digitala valaffischer. De kommer att se ut ungefär så här.
Totalt kaos ut på Järvafältet när en regimtrogen eritreansk festival ägde rum.
Lyssna din svenska ola, vi araber, vi är här för att ta över ditt fucking land. Så gå ner på dina fucking knän och sug min kuk, din svenska lilla ola.
Och det här senare är ju framförallt riktat mot yngre. Och jag tillhör en generation som har upplevt ett Sverige som var vitt skilt i Sverige som vi har idag. Mina föräldrar var inte oroliga för att jag skulle bli förnedringsrådad eller gängvåldtagen när jag gick till skolan. Utan jag kunde gå till en vanlig kommunal skola utan att det fanns någon oro. Jag har ju helt andra tankar gällande min dotter när jag ska skicka henne till en skola framöver. Jag bor ganska nära Rinkeby. Och jag behöver oroa mig för saker som mina föräldrar inte behöver oroa sig för. Och jag är ju definitivt inte unik här, utan många med mig känner samma oro. Och det här är ett sätt att, det är ju ett TikTok-format primärt, för att påminna de generationer som nu kanske inte har fått uppleva ett Sverige som var bra, att med barriärer så kan vi slippa det dåliga. Det dåliga som har kunnat tagit sig in för att vi har haft vidöppna dörrar. Det tror vi på. Vi ska inte göra 3 stycken, vi kommer göra ungefär 100-150 stycken sådana här olika. Det finns rätt mycket material att göra, jobba med det här konceptet. Vi tror det kommer fungera jättebra. Och vi tror också att vi kommer kunna få till ett politiskt samtal, i synnerhet yngre målgrupper som man annars inte hade haft.
Det här är fullständigt briljant. Alltså de tar Stefan Löfvens gamla "Mitt Europa bygger inte murar" och så är deras budskap "Mitt Europa bygger murar mot islamisering, mot gängvåld och allt det." Alltså det är så briljant i sin enkelhet och alla tänker på Löfvens uttalande och hur hemskt det blev. Mycket bra.
Ja, mycket bra. Det ni såg där, det var ju SDs kommunikationschef Joakim Wallerstein. Han är gammal, mycket garvad gammal reklamare innan han började jobba för SD 2012. Så han kan de här bitarna, han fattar liksom. Jag vet att SD är väldigt inriktade på bland annat TikTok vad det gäller sociala medier. Det är ju det som ungdomar tittar på. Så de här korta, superkorta klippen som bara är 30 sekunder eller någonting sånt, de kan säkert funka jättebra på TikTok, tror jag.
Helt klart, det kommer att få supereffekt. Och vi vet ju redan att de yngre generationerna är mer konservativa. än kanske någonsin. Och vi har många förstagångsväljare som ska rösta nu. Och att förmå dem att fatta grejen, att fatta varför det här valet är viktigt, den 9 juni, valet till Bryssel. Och att de ska då välja Sverigedemokraterna. Och han säger här innan vi kom in i klippet, Jimmy säger då att det är ju i så många länder som partier som vi känner oss befryndade med som det går väldigt, väldigt bra för i opinionsundersökningarna. Så att har du nu en minsta lilla tanke på att jag gitar inte, jag vill ändå gå ur EU. Nej, 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 nej. Nu går du och röstar den 9 juni förslagsvis på Sverigedemokraterna, som ju har den fantastiska Charlie Weimers som jag ska kryssa.
Vi har ju berättat tidigare om opinionsundersökningar som pekar på en stor expansion både för SDs partigrupp, ECR-gruppen, och den så kallade ID-gruppen, där de som är ännu lite mer hårdföra sitter som alternativ för Tyskland och liknande. Båda de grupperna väntas expandera, alltså gå framåt mycket starkt med detta valet. Så det har betydelse att ni går och röstar, för de kan bli en kraft att räkna med i parlamentet. Ja, då så. Då ska vi ta oss an de här livsfarliga kvinnliga poliserna. För det är framför allt kvinnor som står för de här polisläckorna som DN har avslöjat. Ta oss in i det här blocket, Ingrid.
Ja, det var ju igår som de publicerade första delen. Idag publicerade de en del två. Jag vet inte om det kommer fler, men det är ju väldigt intressant. Alltså det finns ju siffror på hur många, det är en 500 någonting sådana här misstänkta fall som poliser har rapporterat om varandra och liksom inifrån myndigheten. Men det är ytterst få som har liksom verkligen, som man har tagit på bar gärning. Men i den första delen så får vi en väldigt intressant berättelse. Och jag skulle säga att DN har ju gått bakvägen via källor och via andra, så har de fått tag i en massa material. Och i den här berättelsen handlar om polisen Elin och den gängkriminelle Jonas. Jag vet inte om de verkligen är svenska som namnen, det vet jag inte, men visst, det finns ju hemska svenska också. Och då har de pratat med dem båda, och den här Jonas berättar hur han gick till väga. Han ville alltså få tag i en kvinnlig polis som han kunde wine and dine och få henne att bli förälskad i honom. Själv var han gift och hade barn eller sambo i alla fall, men det fick inte hon veta. Och då via Tinder, den här datingappen, så kan man ställa in ett område och se alla tjejer som går där. Och då tog han ju området utanför Södertörns polishögskola. Och varje kvinna som gick där tog han en liksom, ja, du vet, swipa höger gör de uppenbarligen. Jag har aldrig varit inne på Tinder, men jag har förstått att man swipar höger när man vill ha kontakt med någon. Och då så kollar han mot klasslistor och så, och då hittar han Elin. Och de går ju ut på en dejt då, och då går hon ju fortfarande på skolan, men sen får hon en tjänst, eller söker en tjänst, i den stad där han bor. Och hon är ju helt övertygad om att, jo, men han har ju varit kriminell innan, men han ska ju snart sluta, han behöver bara lite hjälp. Och hon serverar i 4 års tid, slår hon på dem som han kallar hans fiender. Och så man frågar sig, men hur är detta möjligt? Man får ju bara slå på sådana ärenden man själv arbetar med. Det syns ju vem som har slagit på den gången. Ja, men då finns det olika sätt att gå runt detta. Att man fejkar en larmsituation, får någon att ringa 112 till ett visst område, och sen så är det du som åker ut på, och då kan du plötsligt börja söka på saker. Så hon har alltså gett honom sån information att han har kommit undan och att hans fiender, en av dem är numera död och den andra försvunnen. Och vad händer då, Maria, när hon avslöjas?
Alltså, det är det mest beklämmande av allt. Alltså, vad jag begriper så har hon väl gjort, hon gjorde ju vissa medgivanden ganska omgående när det avslöjades då för sin chef och så där. Men hon menar på att, åh nej, men hon menade ju inget illa och då, ja, sådär. I myndighetens säkerhetsutredning uppgav Elin att hon förträngt vilken information som hon i övrigt hade lämnat till honom, den här Jonas, men att hon aldrig haft något ont uppsåt. Elin förnekade att hon blivit tvingad eller hotad. Hon var förälskad och uppfattade Jonas som spännande, charmerande och streetsmart och kunde inte förmå sig att göra slut. Jag har gjort mitt bästa för att förminska, förtränga och förfina det jag har varit med om, skriver hon i en promemoria. Och så säger hon också då till DN, hon vill inte ställa upp på en formell intervju, men hon låter meddela att hon är väldigt besviken på hur polismyndigheten har hanterat detta.
Och ja, hon fick inget stöd!
Precis, precis. Hon skäms och så här. Ja. Men nu, håll i det nu, för nu kommer ju det värsta av allt här då. Hon dömdes alltså bara för dataintrång. Mm. Det var då det enda de kunde lyckades bevisa. Och då skriver det en så här: polisen undersökte sambandet mellan hennes slagningar och människor som kommit till skada, men det gick inte att bevisa juridiskt. Polismyndigheten avskedade Elin 2021 med hänvisning till att hon inte kunde placeras i säkerhetsklass. Orsaken är sekretessbelagd med hänvisning till rikets säkerhet. Efter att Elin från sparken fick hon jobb på en annan myndighet med tillgång till hemliga register. Där jobbar hon än idag.
Jag är mållös. Och så just den här inställningen. Hon utbildar sig till polis. Hon inleder en relation med en gängkriminell. Hon ger honom information. Snacka om förräderi mot kåren, mot landet, mot allt. Och sen tycker hon synd om sig själv. Hon kunde ha fått lite stöd när de avslöjade henne. Och lille Elina, nej, lite smäll på fingrarna. Så vad är det för en sjuk människa? Och vad är det? Är det som jag är rädd för? Utslag av någon slags kvinnligt tänkande som inte fungerar i såna här organisationer. Inte alla kvinnor, det finns kvinnor som klarar det. Men generellt är kvinnor mindre lojala med landet, med myndigheten de arbetar på, med uppdraget de har. Män tar mycket mer seriöst på sådana saker, det är i alla fall min uppfattning.
Mm. Det kan absolut finnas en sån komponent i det hela. Vi ska ju säga då att även om DN lägger mycket, mycket alltså tyngdpunkt på att det i många fall handlar om kvinnor då som inlett såna här kärleksrelationer med gängkriminella. I del två har vi ett annat fullständigt förskräckande fall, en polischef till och med som de kallar för Camilla. Som inte bara haft en utan två kärleksrelationer eller sexuella relationer åtminstone med olika genkriminella. Det kan absolut finnas en sån komponent, men vi ska ju säga i ärlighetens namn ska vi ju redovisa att det finns även män som är misstänkta för att ha läckt, och i de fallen så handlar det mer om att man har blivit försatt i en utpressningssituation. Det kan ha varit att man har köpt sex eller att man har köpt narkotika eller någonting liknande, och så har det då använts emot en. Men som du konstaterade innan vi började spela in idag, det är ju en sak att man blir utpressad till att göra någonting. Och det är en helt annan sak att man gör det bara för att tillfredsställa sina egna lustar och flickfantasier. Eller vad jag nu ska kalla det. Det är så gräsligt, jag får sån ångest av de här artiklarna, Ingrid, och hela den här historien. Så att jag blir helt
förtvivlad. Och jag tror att
Jag
tror att de här ligger bakom betalvägg, men vi betalar ju för att vi ska kunna leverera sådana här intressanta nyheter till er. Men Samnytt har gjort en ganska bra sammanfattning som vi länkar till också, och de har också egna exempel. Men någonting som jag vill berätta här, vad de skriver om, att den absolut vanligaste metoden är ju den här sex- och kärleksmetoden för att skaffa sig informatörer inom polisen. Men det förekommer också sådant som att någon på gatan tipsar gängledarna om att en polisanställd har köpt exempelvis cannabis eller kokain. Precis som du sa, så använder man det sen som en hållhake. Ett annat sätt är att utnyttja de starka etniska släkt- eller klanband som finns genom att gängen och poliser numera har samma invandrarbakgrund. Den lojaliteten kan ofta trumfa den gentemot polismyndigheten och det svenska samhället. Alltså det är... Oh, ja, alltså både du och jag fick värsta ångestpåslaget av de här artiklarna. Därför att visst visste vi det. Fåglarna har pratat om detta länge. Framförallt de här med kvinnliga poliser och så. Att de till och med finns på porrsajter och sånt. Men på något sätt när man får allt det här, liksom, all denna fakta, alla dessa exempel bara rakt upp i ansiktet, så blir man ju helt förtvivlad.
Och vi ska se ett klipp här från TV4 Nyhetsmorgon från igår, där reportrarna Åsa Erlandsson och Kristoffer Stadius blir intervjuade tillsammans med Martin Valfridsson, som då är chef för avdelningen för särskilda utredningar hos polisen. Det är alltså de som har hand om såna här när poliser misstänks för brott. Och det här klippet och det här inslaget, det spelade på min ångest ännu mer, därför att jag märker på den här Martin Valfridsson hur fullständigt, han gör inga som helst försök att bortförklara detta eller sopa det under mattan, ingenting liksom. Han bara lägger sig helt platt och han ser så förtvivlad och ledsen och uppgiven ut, så att jag, det är skrämmande, men ska vi kolla igen?
Och så Kristoffer, vad säger ni om antalet fall här?
Ja, men det vi kan se är att åtminstone 14 polisanställda som de senaste åren har, där vi kunnat belägga att man misstänker att det har läckt rakt in i den grova organiserade brottsligheten. Och det får också konsekvenser, både ur ett mänskligt perspektiv. Kvar står kollegor som undrar vad det som hänt. Men också konsekvenser i form av just att det eldat på våldsvågen som vi haft i Sverige de senaste åren.
Det är ju väldigt beräknat det här. Ni berättar om ett fall där en kvinna som ni kallar för Elin, berätta, vad har hänt där?
Elin pluggar till polis. Hon kommer i kontakt med en grovt kriminell man via en dating-sajt. Och vad det verkar så söker hon kärleken, men han söker en mullvad inom polisen. Han ser en långsiktig investering i henne. Han berättar ju för oss hur han använder just datingsajter och datingappar som Tinder för att ringa in polisstudenter. Han beskriver väldigt detaljerat hur man ställer in avståndet, sökavståndet från polishögskolan och swipar höger, alltså matchar med alla kvinnor som dyker upp i hopp om att just fånga in polisstudenter. Och det lyckas han med Elin. Och sen så pågår det här under lång tid. Hon börjar jobba som polis och det är först 4 år senare som hon upptäcks och stoppas. Och det är också någonting som förvånar oss i vår granskning, att trots att varningsklockor ringer, trots att det händer konstiga saker, kollegor reagerar, kriminella ändrar beteende så att man märker att det läcker från polishuset. Så trots det så tar det lång tid i många av våra fall som vi har tittat på innan de stoppas.
Men Martin, vad du sa, 4 år på olika platser i landet utan att det här täpps till. Flera kollegor som slår larm. Hur kan det få fortsätta så här lång tid?
Det är svårt att upptäcka det här. Jag kan inte allt i det enskilda fallet, men vi arbetar jättehårt för att upptäcka det. Det är oerhört viktigt att stoppa det här. Vad som ledde till att hon kunde fortsätta så länge, jag har ju fått uppgifterna idag. Men vi önskar ju alltid att vi stoppar dem innan de kommer in. Alla som anställs inom polisen blir säkerhetsklassade, och syftet är ju att upptäcka sårbarheter i form av, ja, det kan handla om pengar, det kan handla om släktskap, det kan handla om kärleksrelationer. Mm. Det är väldigt viktigt. Men sen måste det finnas en medvetenhet i omgivningen om att det här kan förekomma. Och tyvärr stämmer det här som sägs, det är inte bara kvinnor, men det har varit rätt stor andel unga, jätteduktiga kvinnor. Och det är svårt för omgivningen. Man tror inte att en kollega kan... Någon som uttalar sig i den här artikeln jämför det här med spioneri. Och jag förstår den jämförelsen. Det är någon kollega som är polis. Känslan är densamma. Det är ett enormt svek. Våra poliser utför, de allra flesta utför alldeles fantastiska arbete. Men att då ha en kollega som rakt motarbetar det syfte som polisen har att bekämpa den grova kriminaliteten och istället hjälper den, det är förskräckande och det riskerar att skada förtroendet för hela rättsväsendet.
Ja, ni är inne på det också i granskningen, Åsa. Hur påverkas kollegor av att jobba nära de här läckorna?
De beskriver ju för mig och för Kristoffer hur det här är. De beskriver det i termer av förräderi. Att som att ha en spion i arbetsgruppen. Att man i princip, varför jobbar vi överhuvudtaget när vi har människor inne bland oss som beter sig så här? Jag pratade med en polis som beskrev att han har förändrats som människa. Han vet inte längre vem han kan lita på generellt. Alltså vänner, släktingar, grannar. Det är livsomvälvande. Det här skapar så djupa sår i en kår som måste kunna lita på varandra. Ytterst när poliser hamnar i skarpa situationer kan det handla om att de ska vara varandras, skydda varandras rygg i livsfarliga situationer. Och ha någon då som man inte kan lita på, det är helt förödande.
Ett förödande, ja, det tyckte vi också, som sagt var. Du är ju rätt så härdade, men det här var ett svart piller som inte var gott att svälja.
Nej, och jag tänker så här, att under, det är ju först på det senaste året eller så som poliserna har börjat att gripa de gängkriminella. Ja, förutom Encrochat, men det var ju inte svensk polis som löste det. Men där fick man ju många. Men förr var det ju så att det var någon som blev skjuten och man direkt förstod, ja då kommer aldrig att ta någon. Och nu kommer detta i en helt annan dag. Nej, det är klart de aldrig kunde gripa någon, därför att nästan alla de här gängledarna hade informatörer inne i polisen. Så de visste, och när de började, du vet, avlyssna deras telefoner och så drog de utomlands. Det här är ju en sån skandal så att, ja jag vet inte. Och jag tror ju att sen Petra Lund tillträdde, hon så himla länge har hon inte suttit, men jag tror att hon har hårda nypor. Jag tror att hon kommer att se till att en helt annan kultur införs. Jag hoppas det i alla fall.
Ja, jag hoppas det. Justitieminister Gunnar Strömmer säger till DN att det här är väldigt allvarliga uppgifter. Han kommer att kalla polisledningen till möte efter DNs granskning om läckorna inom myndigheten. Det här är väldigt allvarliga uppgifter, säger han. Att läcka känslig information till kriminella är brottsligt och kan få mycket skadliga konsekvenser på polisarbetet. I förlängningen riskerar det att underminera tilltron till rättsväsendet och att skada demokratin, säger Strömmer. Ja, det var väl århundradets underdrift, skulle jag säga. Det är ju dessutom så att en massa människor kan komma till skada rent faktiskt, yeah, på grund av de här läckorna, både andra kriminella men även potentiellt oskyldiga människor. Och vi vill gärna visa er ett litet klipp från Uppdrag granskning som också nu helt nyligen har gjort ett mycket intressant, bra reportage om just gängmiljön, där deras reporter har hållit på i flera år med att liksom dra i olika trådar, få kontakt med gängkriminella, försöka intervjua dem om hur de tänker och sådär. Och jag tänkte att vi ska titta lite grann på detta bara för att påminna er om vilka det är som de här företrädesvis kvinnorna hjälper. Ja. Att det här är inte vilka människor som helst. Frågan är om de ens förtjänar att kallas människor.
Nej, jag är lite osäker på det. Ja, jag också. Vi kollar på det.
Vi har regler som vi då använder, men vi följer inte dem. Jag följer inte dem i alla fall.
SOS-2 har inträffat.
Kortlossning är i byggkortspåren. Jag såg två killar som sprang jättesnabbt. Och sen ser jag en kille gå efter med ett vapen i handen.
Han blev skjuten av en liten kille.
Är du kvar där?
Ja, jag är bara rädd att han såg vem jag var.
Men jag hörde ju flera kastade snällar. flytta ut mot parkeringen. Och det är två killar som hoppar in i bilen och så far han iväg direkt mot.
Hej, alltså jag har bara åkt till en väg här i Södertälje, men jag vet inte alla. Jag såg en ung kille ligga, tror jag. Han som blodig ut, det var bara i förbifarten i Södertälje efter Ronnabron.
Det här är röster från personer runt om i landet som just bevittnat det oförutsägbara skjutvapenvåldet. Det våld som gör att Sverige numera sticker ut i Europa. Skyttar redo att mörda. På gym, frisörsalonger, restauranger och i folks vardagsrum.
Vi skiter i reglerna, det kommer inte en kring för de vill ju sitta här. De vi tar, de vill lika mest, de vill ta dem. Det är familjemedlemmar eller om det är oskyldiga som fan. Bara att man, vi ser till det bara att de har umgås, om jag ser någon umgås med min fiende automatiskt, den människa som umgås med min fiende är också min fiende, förstår du inte? Även om det är hans bror eller om det är hans farsa, jag skiter i. Den som umgås med min fiende, han har också min fiende. För när jag skjuter den människa som umgås med min fiende, jag ska inte klaga på varför jag skjutit han. Han har gått och köpt min fiende. Står det? Det är samma sak, alla tänker likadant.
Vi brukar se att det finns regler. Typ till exempel att en man inte får gå på familj i någon konflikt eller. Men regler oftast de bryts jättelätt. För visserligen redan droger, vi är redan mot lagen, så finns ingenting som hade hållit oss kvar på att följa våra nya lag heller.
Det är några regler. Vi de som ställer oss målar vi ställer några 10 gånger tillbaka. Det är om de så säkert du min fiende och jag knurrar allt för att ta dig. Förstår du? Om jag är lika stolt att jag tar din bror. Om jag är lika stolt att jag tar din farsa.
Ska du förklara varför det blev frusen bild på slutet?
Det har med copyright att göra. Första 1:30 så är det inte SVT:s bilder, alltså kan de inte ta copyright på det. Det är ju larmsamtal med förtvivlade människor som ringer in och sen är det övervakningsbilder och lite sådär. Däremot så står SVT:s copyright spärr till direkt på de här intervjuerna med två gängkriminella män. Jag vet inte riktigt varför, för det är alltså bara två maskerade personer som dessutom talar med AI-genererade röster, så vad det är de tar med. Men skitsamma, jag var tvungen att göra så och lägga en stillbild där, och jag förstår, och det är lite synd därför att SVT har ju textat vad de säger, och det behövs nästan, för det är ju nämligen så att det språket de pratar, det är inte svenska som jag känner till det, i alla fall.
Nej. Vad du hade för några exempel på hur de pratar?
Det var ju i första, och det här var från andra avsnittet i den här reportageserien. Ja, men de pratar om parkerish, till exempel. Öppnish. Öppna och parkera. Öppnish, parkerish. De hittar på ett helt eget språk, men det de säger i ett nötskal, de här genkriminella, det är att vi skiter i alla så kallade regler, vi gör som vi vill. Och
om du pratar med min fiende så är det klart jag dödar dig, och får inte tag på dig så tar din farsa eller din brorsa.
Ja, så mycket fina människor, verkligen otroligt otäcka besatta människor. Jag är ledsen alltså, men det är liksom att tro att man skulle kunna rehabilitera så här störda individer, det är bara vansinne. Jag börjar mer och mer luta åt Chang Fricks El Salvador-lösning. Alltså.
Det kom någon nyhet idag, tror jag det var, att det här med avhopparverksamhet inte fungerar särskilt bra. Och det är väldigt många som vill hoppa av, men man har inte pengar till det och sådär. Och då pratade jag med frågan om det också, som sa att det är ju dessutom så att många av de här gängkriminella som går in i avhopparverksamheter, de gör det för att skydda sina liv, inte för att de verkligen vill hoppa av, utan de låter staten betala istället för att de själva ska betala sitt safe house.
Ja. Nu, min kära vän, nu får vi lämna de här vedervärdiga människorna åt sitt öde för ett tag och komma in på vårt huvudblock. Vi rapporterade ju i senaste podden i torsdags om då den här attacken eller påstådda attacken mot ett möte som Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Expo och lite sånt folk hade bjudit in till i Gubbängen på ett ställe som heter Moment Teater. Det var då ett antifascistiskt möte där man skulle prata om liksom strategier för hur ska vi motverka den galopperande nazismen i Sverige. Ett brännande hett ämne, Ingrid, som jag tror att, nej, jag är ironisk nu, det är ju iskallt såklart, för det finns ju knappt några nazister i Sverige. Men hur som helst, där dök det upp, påstås det, 5 maskerade personer. De ska ha kastat någon slags sån här rökgranat, de ska ha slängt färg och de ska ha misshandlat Mattias Våg som ju är grundare av AFA i Sverige. Han gråter själv ut i en artikel i Aftonbladet.
Ja, han har själv skrivit den och jag kan läsa upp en liten scen här, eller vad han säger. Mm. Det var en mönsteraktion för hur de nya nazistiska våldsdåden ser ut. Allt är teatralt, noga iscensatt. Pensionärerna i dörren som försökte mota ut nazisterna sprayades ner med rödfärgande överfallsspray. En rökfackla kastades och tänkte rummet i ett rött moln. Några av nazisterna tog upp stolar och kastade runt sig, men den 2 personer plöjde sig målmedvetet genom fikabordet. De tog sig rakt mot mig och började mata slag i mitt ansikte. Samtidigt stod en av angriparna och filmade. Det här, mina vänner, här har han använt all sin fantasi, tror jag. Jag kan inte påstå, jag kan inte bevisa att han ljuger, men det är väldigt teatralt. Och det lustiga är ju då här att å ena sidan så framställer han dem som liksom väldigt målmedvetna och de vet precis vad de gör, det är som en kommandoräd. Mm. Men alla de här slagen han fick, han har ju sagt att det var 10 knytnävsslag i ansiktet, lämnade inga som helst spår. Nej. Han hade inte minsta blåmärke eller skråma eller någonting. Han åkte inte i backen eller någonting. Och det är liksom, du vet, allt var över på 3 minuter eller någonting.
Ja, och sen är det ju det också, han skriver ju det, Våg, att det är så här de jobbar liksom, att då filma attacker och lägga ut på sociala medier och så vidare i olika kanaler. Ja, men vad är filmerna då? Det pratade ju du och jag om redan i torsdags. Var är deras filmer? Det som finns är någon person som har filmat utanför lokalen när 5 personer springer därifrån. Det är den filmen jag har sett hittills. Men deras, om nu syftet var då att, du vet, göra propaganda av det här, av hur de misshandlar AFA-farfar Mattias Våg. Var är filmen? Varför har inte den dykt upp? Det är en av många, många mystiska omständigheter här. Och vi blev ju varse, du och jag anade ju, smelled a rat väldigt tidigt. Det är någonting med hela den här grejen som inte stämmer. Bland annat så, den mest springande punkten var ju, hur kunde alla inblandade vara så himla säkra på att det var nazister när de var maskerade? De hade inga synliga symboler. Hur kunde de direkt slå fast att detta var nazister? Det är ju omöjligt att veta. Det var några svartklädda människor. Liksom.
Ja, men jag menar, i deras värld, hela liksom AFA, Expo, Miljöpartiet, hela deras raison d'être är ju att visa goda de är och hur onda nazisterna är. Nazisterna är den stora fienden. Nazism är det stora hotet för Sverige. Hur många är de? Får de ihop 100 man ens en gång? Ja, nu? De hade någon liten marsch häromdagen i Västerås eller vad det var. Det såg ut som det var 8, 10, kanske 12 personer. Så att det är så, men utan dem, och det är därför också det är så dumt. Alltså, hade det nu verkligen hänt på riktigt, så hade de ju varit mer chockade och de hade sagt, jag inte vet vi, men vi har väl inga andra fiender än nazister. Alltså, det är så, Det är så upplagt allting. Och han är ju lite dum när Mattias Wögner, han säger att de har filmat det. Han slår ju fast det. Och då är ju frågan, då är det ju ännu konstigare att de inte har lagt ut det. Han säger att de har filmat det. Var är filmen? Varför skryter de inte med att de slog Afa farfar, som han nu har börjat kallas för på Twitter? Men vi ska se ett klipp från SVT.
Får jag bara skjuta in en grej snabbt? För vi ska se ett klipp där Miljöpartiets nyvalda språkrör Amanda Lind kallar det här för en terrorhandling. Men jag vill citera ur en artikel i Aftonbladet här då. Stor manifestation i Gubbängen efter attacken terrorhandling. Och så vidare och så vidare. Oj, det var stor uppslutning. Det påstås ha varit 2,5 tusen människor och så vidare på den här manifestationen då. Det intressanta är hur Aftonbladet och andra mainstream-medier har börjat formulera sig. Det här är någonting som får våra gamla journalistantenner att gå upp direkt. Liksom. Att okej, man är inte riktigt så säker som man vill förespegla på vad det var som har hänt här. För Aftonbladet till exempel då skriver, det var stor uppslutning på den antifascistiska manifestationen vid Gubbängstorget som hölls efter attacken på Momentteatern, då flera maskerade män stormade ett politiskt möte och kastade in rökbomber. Enligt vittnen ska männen också ha misshandlat deltagare och sprayat dem med färg i ansiktet. Enligt vittnen. Okej, det är alltså inte fastslaget att det är någon som har blivit misshandlad då?
Ja, det har ju bara kommit uppgifter att två eller tre fördes till sjukhus. Men jag har inte sett någon intervju med de här människorna som fördes till sjukhus. Och som du noterar där, första dagen, vi kan ju titta på vad Joakim Lamotte skrev idag på sin Substack. För första dagen så gick ju liksom alla medier ut i en Aftonbladet och spännande. Nazister attackerade antifascistiskt möte och så. Och så skriver Joakim Lamotte att han var själv på väg, för han ville ju fördöma det. Alla vill vi ju fördöma attacker mot politiska möten. Det är ju liksom en självklarhet att vi är emot det. Och han hade också den där nerven att han ville gå ut och skriva direkt, och nazister och fruktansvärt att de han skriver alltså, för egen del följa utvecklingen i sociala medier och var nära att skriva ett fördömande inlägg i stil med att nazister borde ge fasen i att storma in på fredliga politiska sammankomster. Sen kom jag på att jag trots allt är journalist. Vad politiker, influencers och randomfångarna på fortet deltagare skriver på Instagram lägger jag mig inte i. Men vi journalister har som jobb att sakligt och opartiskt beskriva samhället. Därför ska vi inte publicera sånt vi ännu inte fått bekräftat, eftersom jag inte visste huruvida det var nazister eller några helt andra lirare som stramat in på den här teatern i Gubbängen. Valde jag därmed att inte heller skriva något inlägg i sociala medier. Jag gillar inte att gissa, helt enkelt. Och sen har då ringt upp polisens presstalesperson som säger, nej men vi har aldrig sagt något om nazist. Vi har ingen aning, vi har ingen, absolut ingen aning om vem som har gjort det här. Och vi har aldrig gått ut med nazister, utan det är ju då Erik Helmersson på Dagens Nyheter, Aftonbladets Jonna Sima, Daniel Svedin och tidningens kulturchef Karin Pettersson som är några exempel på alla journalister som verkar sitta på information om de misstänkta gärningsmännen bara timmar efter händelsen. För det var ju inte så, alltså de kunde ju ha skrivit så, ja enligt Mattias Våg var det nazister han kände igen dem, utan de bara slog fast att det var en nazistattack.
Ja, det här stinker som en hel gödselhög, Ingrid. Och är man lite garvad i polisers kremlologi som de ofta använder sig av, jag har ju själv jobbat som kriminalreporter, så kan man utlösa av den här diskussionen som Joakim Lamotte har haft med den här Ola Österling som är polisens talesperson, att han säger mer eller mindre rakt ut att det är skitsnack. Alltså det är skit. Ingen vet. Han säger, det är såklart inte omöjligt att det kan ha varit det.
Ja, det
men visst. Jag tolkar nästan det han säger som att de har indikationer på att det inte var det. Men
Ja, och nu... vad jag förstår och vad jag kan lista mig till så är det så här. Jag vet att de har inga som helst spår, för det har jag kollat med fåglarna. De vet, de har inte hittat någonting. Internet är genomsökt och genomdammat, dammsug. Vad heter det? Man har dammsugit internet. Det finns ingen film. Det finns ingen som tar på sig detta. Det finns ingen som skryter om det. Och jag tror, men jag var ganska säker på att i det här skedet så liksom utreder polisen även möjligheten som vi framför, att de kanske har arrangerat detta själva för att få uppmärksamhet. Expo var ju på väg ut. Ingen bryr sig om Mattias Våg längre. Nu äntligen får de tillträde till de fina salongerna. Nu får de sitta i sofforna. Oj, lördag var det en jättedemonstration som du sa. 2,500 människor kom dit för att kämpa mot nazismen.
Mm. Och det var ju ingen gräns som sagt var på de brösttoner som användes. Ska vi kolla på ett kort klipp från den här manifestationen?
Mm, det är från SVT där. Mm.
Och låt oss tala klarspråk. Det var en terrorhandling. Och det kan vi aldrig acceptera.
Det var hembakta bullar i foajén och både pensionärer och unga i publiken på den politiska föreläsningen i Gubbängen när fem maskerade personer tog sig in.
Från ingenstans så ser jag något i ögonvrån och så stormar det in maskerade män och väldigt snabbt så blir det också rökutveckling i lokalen och allt går så otroligt snabbt, men jag blir livrädd och tror att de ska döda oss.
Claes Sandström och Rolf Brattström satt nära ingången och blev sprayade med röd färg i ansiktet, men inte utan motstånd.
Jag tror inte det riktigt var svensk extremhögers stoltaste stund när de blev utfösta av en 70-årig pensionerad veterinär.
Vi tystas aldrig av det rasistiska våldet.
Det är viktigt nu att vi försvarar våran demokrati. Nu behövs ett möte på partiledarnivå för att kunna trygga valrörelsen vi har framför oss, där tusentals möten kommer att arrangeras.
Alla människors lika värde.
Men att med fysiskt våld försöka tysta sina politiska motståndare, det är inte bara en attack på de individerna. Det är en attack på hela vår demokrati. Men det faktum att vi är så många som samlas här idag, det visar att vi är många som står upp för demokratin och för alla människors lika värde.
Åh, det finns så mycket att säga om detta.
Alltså, förlåt. Hur får hon in alla, det är Magda där på slutet. Ja. Och innan det är Norsi som pratar om rasism. Hur får de in rasism i detta? Det var ju ett vitt möte. Hur kan det vara... Hur kan det ha någonting med rasism att göra? Och sen Magda då maler om alla människors lika värde.
Mm. Ja, men jag måste, det värsta av allt, det är ju att Amanda Lind kallar det för ett terrorattentat. Och även Nooshi använde terror, eller terrorhandling, sa väl Lind. Jag hittar inte orden. Alltså att säga att detta var terror är ju en sån skymf mot alla offren på Drottninggatan som verkligen råkade ut för en terrorattack. Människor miste sina liv, de miste sina lemmar, de blev skadade för livet både fysiskt och psykiskt. Och jämföra det med att fem maskerade män springer in i en lokal och är där i några minuter, sprayar lite, låtsas slå på Mattias Wöv. Att kalla det för en terrorhandling, det visar ju det fullständiga hyckleriet. Det här handlar inte alls att de tycker att det här är så allvarligt. De ser en möjlighet att få ut sitt budskap och tror de på pendeln och svänga tillbaka. Nu ska Svensson vara rädd för nazister igen. Nej, det går inte.
Jag tror inte det heller, och det har ju redan liksom börjat sådär fejda in i bakgrunden lite grann den här historien. Men du, jag tyckte ändå det var viktigt att ta upp det och liksom understryka hur alltså det vi ser här är ju motståndare, våra politiska motståndares desperation och, yeah. och till vilken grad de är beredda att gå ganska långt för att bli relevanta, för att få sympati och så vidare. Och så vidare. Vi kan inte stå fast att detta var en falsk flagg. Vi kan inte bevisa Nej. Att det var de själva som hade arrangerat detta. Det var det kanske inte. Det kanske var någon grupp stollar, det vet vi inte.
Nej.
Men det intressanta är hur de direkt kör in det här nassespåret då, va? För de vet att det har, i tidigare har det funkat ja. Som en... Ja, det har funkat perfekt att liksom, så fort man tar upp det här nassespöket så har alla blivit så oh ja, oh, nej, vad hemskt, oh nazister är hemska och farliga och nu måste vi enas och då kväver man alla argument när man, ja. När man drar det kort. Alltså, och till och med då att komma med liksom så här, du vet, som en del människor har gjort angående den här händelsen, att det här verkar lite långsökt och det känns fishy och ska vi inte invänta polisutredningen och så vidare. Bara att säga det kan rendera då att man står på antidemokratiska, fascistiska krafters sida. Ja. Bara för att man ställer frågor.
Ja visst, och alltså Nooshi kräver då att alla partiledare, statsministern, alltså alla partiledare, vi står ju inför en valrörelse. Okej, vad ska partiledarna göra åt detta? Alltså vad skulle kunna komma ut av ett sånt möte? Fördömanden, alla har redan fördömt det. Alla har redan fördömt det. Om det nu har hänt, det är fruktansvärt, det spelar ingen roll vad det är för någon grupp som råkar ut för det. Man ska inte störa och förstöra politiska möten, punkt slut. Så vad är det hon? Men det är inte det handlar om. Det handlar om att sätta bilden av att de rödgröna är hotade. Det är dem det är synd om. Vi vet väl att SD blev utsatta i 20 års tid. Lite stryk får man ta, tyckte Fredrik Reinfeldt. Så beter man sig så som man räknar med det. Det är det enda liksom. Det är det handlar om. Och de har fått... Nooshi var ju där inom en timme eller någonting sånt, så jag undrar om inte hon också var med på tåget på något sätt. Men det är intressanta med det här inslaget, förutom alla de här damerna som säger sådana galna saker, det är ju att det är två helt olika bilder som målas upp. Vi har den här kvinnan, miljöpartisten, som tror att de skulle döda dem. Hon blev så rädd, hon trodde att alla skulle dö. Till den här pensionerade veterinären som skryter om att han som 70-åring minsann föst ut dem. Det var nog inte extremhögers mest stolta ögonblick. Okej, hur var det nu? Precis. Var de så farliga och hotfulla så att folk trodde de skulle dö? Eller var de så töntiga och mesiga att en 70-årig pensionär kunde säga nu ska ni minsann ut härifrån? Och jag tänker så här, har inte SVT sett detta? Eller har de faktiskt sett? Tycker de att det är lite... Är det någon som har tyckt att detta var lite roligt?
Jag tror du ger dem för mycket kredit, Ingrid. Men ja, vi får väl börja knyta ihop vår måndagssäck här, tror jag. Jag hoppas att ni ändå har tyckt att det var kul att hänga med oss idag. Det är så att vi fortfarande har jättemycket problem med YouTube, att de ska stänga av våra kommentarer hela tiden, och i senaste programmet så var det dessutom så att de slängde på en åldersbegränsning på den videon. Hoppas vid Gud inte att det händer idag igen, därför att det sabbar hela... Det innebär att man inte kan se videon alls om man inte är inloggad på YouTube. Och det är det ju jättemånga människor som inte är, jättemånga människor som inte har något konto på YouTube. Så att,
ja.
Men det här gäller ju inte, vi har fått klart för oss nu att det här är inte någonting som bara drabbat oss långt därifrån. Det här är ett globalt problem, och i Sverige har det bland annat drabbat vår vän Lennart Matikainen, Per Ström, Frihetsnytt och flera andra. Så att det är något som har gått alldeles åt skogen med YouTubes det här AI:n som styr.
Och får jag också säga att det är fortfarande så att vi har ett annat tillfälligt swish-nummer. Jag ser att det är ju en del, inte lika många som vanligt, men som ändå har swishat till mig, det gamla numret. Men ni kanske inte lyssnar så noga när vi ger såna här instruktioner, utan ni är mest ute efter att höra nyheterna och sådär. Men alltså, swisha helst inte till mig, utan använd det andra numret som vi har där. Vi jobbar på att försöka få en ny lösning där ett alldeles nytt swishnummer ska kunna presenteras för. Eller så använder ni BankGiro eller Donorboxen eller MediaLink-knappen. Vi blir som vanligt så glada och tacksamma över alla bidrag, både stora och små.
Är det, Ingrid, väl talat? Nu tycker jag ni ska ta hand om er fram till på torsdag då vi förhoppningsvis ses och hörs igen.
Och njuta av, åtminstone i södra Sverige ska vi ju få fantastiskt väder. Det är fantastiskt idag också. Men imorgon på Valborgsmässoafton och på första maj ska det bli upp mot 20, till och med kanske 22 grader. Och jag tänkte fira när jag åker till Helsingör och hälsa Roman välkommen.
Lovely, Ingrid. Lovely. Ja, då ska jag fira med och sola lite i trädgården. Ta hand om er där ute i Svea rike och annorstädes. Så hörs och ses vi, hoppas jag, igen på torsdag. Fram till dess lämnar vi er med orden. Gud välsigne.
Gud välsigne.